svenska högtider och traditioner produceras av Ryöstad Media AB.
Yes, återigen, hej och välkomna till min och Mattias lilla podd om svenska högtider och traditioner. Jag gillar att säga lilla, men egentligen så är det ett väldigt stort ämne skulle jag säga.
Ja, det är det absolut. Det finns mycket att prata om när det gäller svenska högtider och traditioner.
Ja, så jag kanske till och med är lite så här ironisk när jag säger lilla.
Ödmjuk.
Ödmjuk kanske, det är det jag är. Men idag så ska vi prata om en person igen. Förra gången så pratade vi om Tiburtius, om jag minns rätt.
Det var för några veckor sedan.
Precis. Hur har det varit på jobbet?
Jo då, det rullar på så här mycket så här avslutningen man ska göra med eleverna nu när det börjar närma sig terminsslut.
Just det.
Betyg som ska sättas, nationella prov som ska göras och så.
Pratar ni någonting om svenska högtider och traditioner?
Ja, det gör man absolut. Eller jag gör det väl absolut. För att jag tycker att det är roligt att prata om det. Jag brukar alltid lyfta när det är någon speciell dag och sådär.
Ingår det i själva uppdraget från staten?
Nej, det finns ingenting i läroplan och liknande som säger att vi ska prata just om svenska högtider och traditioner på gymnasienivå. På grundskolan kan det finnas. Aha. Det vet jag faktiskt inte.
Men då tycker jag du att likt mannen vi ska prata om, du får göra lite uppror i frågan.
Ja, det kan vi absolut. Jag tar min högaffel och går mot Skolverket och ser om vi inte kan ändra på den svenska läroplanen.
Var det som var Engelbrektssons huvudsakliga vapen? En högaffel?
Nej, det var nog inte det. Men jag tänker att när man gör uppror så är det högafflar man går med.
Och facklor.
Högafflar och facklor, det är det man går med.
Jag förstår. Men som sagt, Engelbrektssons dag.
Engelbrektsson till och med.
Engelbrektsson, herregud.
Close enough.
Men det första vi ska göra innan vi dyker ännu mer ner i vad det här handlar om är fem snabba.
Yes.
När firar vi?
27 april.
Vem firar?
Högerextremister.
Hur firar vi?
Vi går fackeltåg.
Hur länge har vi firat?
Sedan 1860-talet.
Äter man något särskilt?
Nej.
Nej.
Det finns ingen mat, ingen Engelbrektsbakelse. Nej. Så som det finns Gustav den andra Adolfs bakelser eller motsvarande.
Jag måste direkt säga att jag blev väldigt obekväm här när vi pratade om vem som firar och så fortsätter jag säga vi.
Mm.
Och jag identifierar inte alls med den gruppen.
Nej, du är väl absolut inte högerextremist och du har väl heller inte uppmärksammat Engelbrektsdagen någon gång vad jag vet.
Nej, men jag känner också att måste vi högerextremister som firar den?
Nej, jag försöker ju alltid lite grann spetsa till det när vi pratar om när vi kör de här fem snabba.
Just det.
Det är klart att du inte måste vara högerextremist för att uppmärksamma Engelbrektsdagen och det har inte varit så historiskt. Den har ju uppmärksammats liksom över hela det breda politiska fältet.
Mm.
Men tittar man på det idag, då är det framförallt högerextremister som tycker att det här är en dag som är viktig att uppmärksamma.
Väldigt kort, varför tycker de att det är viktigt?
Jag tänker att vi tar det på slutet.
Vi tar det på slutet. Yes. Men då kan vi börja med vem var den här personen?
Ja, till skillnad från Tiburtius som vi pratade om för några veckor sedan så vet vi betydligt mer om Engelbrektsson. Och det finns avsnitt av Kungar och krig långt tillbaka i poddflödet som man kan lyssna på om man vill ha hela berättelsen om Engelbrekt och Engelbrekts upproret på 1430-talet.
Kungar och krig är väl sorterad i kronologisk ordning? Så
basically.
År pratar vi?
Vi pratar 1434-1436. Det är då Engelbrekts upproret inträffar. Och det är ju en period som i Sveriges, Norges och Danmarks historia går under någon typ av paraplybegrepp som Kalmarunionens tid.
Just
för Kalmarunionen, den instiftas ju 1397 då de tre nordiska länderna Sverige, Norge och Danmark gemensamt kommer överens om att man ska ha en regent över samtliga tre länder. Det är inte en union i den bemärkelsen att man ger upp sin självständighet, utan det som händer det är att man får en gemensam regent och man ska ha någon typ av gemensam utrikespolitik. Sen är det omtvistat bland historiker exakt vad Kalmarunionen var för typ av politisk union. För det finns en anakronistisk fälla man ofta faller i när man ska titta på gamla politiska entiteter och jämföra dem med dagens politiska entiteter. Man kan liksom inte jämföra Kalmarunionen med med vare sig EU eller FN eller NATO. Nej. För att Sverige, Norge och Danmark på 1300-1400-talet är helt andra typer av riken än men, vad men länderna det här, är idag.
Det finns ju någonting som heter personlig union. Ja. Men detta är inte en sån.
Det är inte en personal. Ja, i någon mening är det ju en personalunion i den bemärkelsen att det är en regent som regerar över flera länder.
Ja.
Men om man tittar på svensk-norska unionen från 1814 till 1905,
ja,
så det är ju typexempel på en personalunion,
ja,
i den bemärkelsen att Norge gav inte upp sin självständighet.
Nej.
Däremot så gav de upp regentskapet så att den svenska kungen blev också kung över Norge och vi fick lite kontroll över Norges utrikespolitik. Men Norge behöll sitt parlament till exempel och man behöll i princip kontroll över allt som hade med inrikespolitik att göra. Men under säg hela 1400-talet fram till 1520-talet så är Kalmarunionen en realitet. Och under merparten av den tiden så styrs Sverige av olika danska kungar. Det börjar med drottning Margareta. Och sen så blir det hennes adoptivson Erik av Pommern och så är det Kristoffer av Bayern och sen så är det Kristian den första, Johan den andra och Kristian Tyrann, Kristian den andra, som är då danska regenter. Men växelvis så har vi också svenska riksföreståndare som går in och liksom tar makten, vilket innebär att Sverige lite grann bitvis bryter sig loss från Kalmarunionen. Man är fortfarande en del, men man vill ha makten. Carl Knut som bonde är ett sånt exempel.
Just det.
Sten Sture den äldre och Sten Sture den yngre är andra sådana exempel. Men det Engelbrektsson gör 1434, det är att han startar ett uppror mot just den danska kungen. Det är egentligen inte mot Kalmarunionen som sådan. Han vill inte upplösa Kalmarunionen, utan han vill reformera den, om man ska använda någon typ av modern beskrivning av det. Men upproret, Engelbrektsson, han är ju då en en bergsman från Norberg, som då ligger i Dalarna, numera ligger i Västmanland. Det är därför som man ibland bråkar om han kom från Västmanland eller om han kom från Dalarna. Men de flesta skulle nog beskriva honom som en dalkar.
Kan man inte bara säga där och peka på kartan?
Jo, men det är Norberg, men problemet är om Norberg då ligger i Västmanland som det gör idag, eller om det ligger i Dalarna som det gjorde då.
Ja.
Men det här upproret startar i alla fall i Dalarna. Och sprider sig sedan över hela landet. Pågår i väl 1,5 år ungefär. Fram till att Engelbrektsson mördas. I början på maj. Den 4 maj har man kommit fram till historiskt i efterhand. Men i, jag tror att det är Karlskrönikan. Som är en sån väldigt tendentiös krönika. Om svensk historia under 1400-talet. Som är skriven på uppdrag av Carl Knutsson Bonde. Så bestäms Engelbrektssons dödsdatum till den 27 april. Så det är därför som Engelbrekt då har en namnsdag den 27 april och det är därför som vi firar Engelbrektsdagen den 27 april, även om han förmodligen dog i verkligheten den 4 maj 1436.
Men det blir jätteintressant, den här diskrepansen. Varför är den skriftliga källan, varför väljer man att välja fel dag så att säga?
Ja, men för att i den Karlskrönikan så är det den 27 april som skrivs som datum.
Ja.
Och när man väljer dag så väljer man Karlskrönikan och sen så har nutida historiker när man har tittat på fler källor.
Men varför är det fel i Karlskrönikan?
Ja, förmodligen för att det finns massa sådana fel i gamla edet.
Men det finns ingen så här som det kan vara med propaganda, för jag tänker mig att mycket är så att man väljer den dagen utan specifik anledning.
Det är nog mer slumpartat att det råkar bli
den 27. Koll.
Nej, jag tror snarare så att man hade inte exakt koll när man skrev Karlskrönikan.
Så om vi ändå ska definiera rätt datum så är det den 4 maj då?
Ja, fast Engelbrektsdagen är 27 april.
Precis.
Även om han dog den 4 maj. Ja. Men Engelbrektsdagen är 27 april. Ja.
Och det är det som är med traditioner och högtider, att de behöver inte alltid följa verkligheten till 100%.
Nej, utan det är ju vilken dag vi väljer att uppmärksamma dem på som blir så att säga den riktiga dagen, oavsett om det är rätt dag eller inte historiskt sett.
Ja, och nu är vi återigen i en sån här dag som jag säkert hört talas om, men aldrig på något sätt haft någon egen relation till och sådär. Så har den här dagen någon betydelse egentligen?
Ja, alltså tittar man på det historiskt så har det absolut haft en betydelse. Första gången som man uppmärksammar Engelbrektsdagen, när jag tittade i KBs tidningsdatabas, då är det 1865 som begreppet Engelbrektsdagen används första gången.
Och KB är Kungliga biblioteket, va?
Kungliga bibliotekets tidningsdatabas, den kan man titta på tidningar.kb.se. Då kan man frisöka i en massa svenska tidningar och alla fram till 1924 är faktiskt öppna att läsa. Men första gången som dagen då uppmärksammas, det är 1865. Men då är det inte vare sig den 27 april eller den 4 maj, utan då är det den 14 oktober som studenter i Lund av någon anledning, jag kan tyvärr inte hitta varför man valde just den 27 eller den 14 oktober, men det är det datumet som man i Lund uppmärksammar regnbågsdagen.
Råkar det vara en söndag kanske?
Ja, det skulle kunna vara något sånt, men det ligger ändå så väldigt off i kalendern, det är på hösten.
Ja, ja, ja. Så, det är väl för att det är off då kanske?
Ja,
det är något roligt att göra.
Ja. Och sen så under fortsättningen av 1800-talet så poppar Engelbrektsdagen upp vid flera olika tillfällen. Sen så är det 1901 när man gör en större förändring av den svenska namnlängden, alltså i den svenska almanackan, som man placerar Engelbrektsdagen först på den 26 april för att krångla till det ytterligare. Sen 1918 så flyttar man det till den 27 april. Och anledningen till att man flyttade just till den 27 april är för att det är det datumet som omnämns i Karlskrönikan.
Just det.
Sen så har man på vid olika tillfällen försökt att införa Engelbrektsdagen som en flaggdag. För det är egentligen inte förrän 1982 som vi får officiella flaggdagar i Sverige. Det är första gången vi får en förordning om vilka dagar som ska vara officiella flaggdagar. Före det så kunde det vara lite mer upp till var och en eller vilken grupp som valde att flagga när. Vi har bestyrelsen för Svenska flaggans dag som på 1930-talet gör en lista på olika flaggdagar. Men framförallt under slutet på 1800- och 1900-talet så väljer olika grupper att ha just Engelbrektsdagen som en flaggdag. Och sen när vi kommer fram till, säg 1910, 1920, 1930-talet, det är då Engelbrekt börjar få liksom sin stora politiska betydelse. Och det är då han börjar användas av grupper från hela det politiska spektrat. Det är både från mer högerextremt håll, som man tidigt lyfter Engelbrekt som en sån här svensk nationalhjälte, att han slogs mot det danska översitteriet och så vidare. Men också inom socialistiskt och socialdemokratiskt håll så väljer man att lyfta Engelbrekt som en liksom god svensk motståndsman. Att
där ser man... Egentligen utan samma anledningar.
Ja, och nej, men till exempel man under 1930-talet pratar om hotet från nazismen och fascismen, så ses Engelbrekt som en svensk, att man liksom gör den historiska kopplingen.
För dansken var ju nazist såklart.
Ja, det kanske inte riktigt den kopplingen man gör, men...
Who knows? Ja, och då kan jag koppla tillbaks till min första känsla där. Jag vet ju aldrig vad du kommer svara på de fem snabba i princip. Så jag blev lite överrumplad där med högerextremism och grejer. Och du nämner nu också att du, även vänstern så att säga, det politiska spektrat har lyft upp honom och sådär. Och så är det ju inte idag.
Nej.
Utan den har bara stannat kvar i mer högerextrema grupper. Vill du prata mer om det här?
Så
att jag med kunskap kan känna mig lite tryggare.
Ja, nej, men så är det ju väldigt tydligt att Engelbrektsdagen, när vi kommer fram till någon form av nutid, alltså 1980-1990-talet och framåt, där har ju Engelbrektsson och framförallt Engelbrektsdagen kommit att knytas just till den högerextrema rörelsen i Sverige. Och varför det har blivit så, det kan man ju spekulera kring, men jag tror att en anledning, det är tyvärr det här att svensk vänster har varit väldigt dålig på att använda sig av den svenska historien. Man har velat så väldigt mycket ha ett internationalistiskt perspektiv, med viss rätt. Men samtidigt så glömmer man bort också den svenska historien, och framförallt så väljer man i det också bort att kunna använda den svenska historien som ett propagandaverktyg, vilket den svenska högerextrema rörelsen däremot är svinbra på. De är jätteduktiga på att lyfta fram den svenska historien och svenska profiler och svenska motståndsmän, och det är det man gör under 80- och 90-talet. Det var ju bland annat Engelbrektsmarschen, jag tror att det kan vara 92-93, samtidigt som Lasermannen håller på här, alltså den första Lasermannen, Jonna Ausonius, så hålls en Engelbrektsmarsch i Stockholm där högerextrema rörelser viftar med svenska flaggor, och det som bland sverigedemokratiska politiker går med i den marschen. Och sen så det som i nutid har gjorts för Engelbrektsdagen, det var att ett antal sverigedemokratiska riksdagsledamöter i 2002 eller 2022 lämnade in en motion till den svenska riksdagen att man skulle avskaffa första maj som helgdag och istället ersätta den med Engelbrektsdagen, eftersom de anser att helgdagar ska ha en koppling till det, citat, svenska arvet och inte vara politiska. Så de ville då plocka bort första maj som en helgdag och istället införa Engelbrektsdagen som en helgdag. Och den här motionen avslogs av riksdagen i mars 2023, och Sverigedemokraterna valde att reservera sig mot det här beslutet. Men det är ytterligare ett exempel på hur just Engelbrektsdagen har blivit en symboldag inom den svenska högerextremismen med Sverigedemokraterna som någon typ av flaggskepp i det här fallet.
Mm. Så nu har vi också då, antar jag, lite täckt hur den firas idag då?
Ja.
Eller finns det några speciella ritualer så som vi kan se? Det är den här marschen?
Ja, den här marschen har inte blivit någonting institutionaliserat. Utan det man gör det är att man vill inom vissa politiska grupperingar lyfta fram den. Jag tror till exempel att många väljer att flagga på den här dagen. Även om det inte är en officiell flaggdag.
Mm.
Och att man vill införa det som en helgdag. Och skulle vi göra det till en helgdag, vilket jag tror kommer vara svårt politiskt. Men då skulle ju en del traditioner knytas till dagen nästan per automatik.
Jag tänker också då att då ska vi ändå fortsätta här med svensk prägel.
Ja.
Det här är något slags ursvenskt, men vi var ju ändå en union, så man kan ju tänka sig att den här händelsen, det här upproret har satt märken i både framförallt Danmark men kanske också i Norge.
Mm.
Ser vi någonting av det idag?
Nej, men jag skulle ju säga att prata om Engelbrektsupproret på det sättet som vi gör, det är ju väldigt tydligt skrivet ur en svensk nationalistisk historieskrivning. Och när jag, eftersom jag är extremt präglad av liksom det svenska narrativet i den svenska berättelsen om historien, när jag pratar och när jag tänker om Engelbrektsupproret, då ser ju också jag honom som en upprorsman mot den liksom danska överheten, det danska förtrycket någonstans. Medan man lika gärna skulle kunna se honom som en terrorist, om man skulle använda någon typ av, nu, du förstår kopplingen, även om den blir anakronistisk, även den. Men absolut att ha Engelbrektsdagen som en företeelse, alltså bara det i sig är ju en svensk företeelse. Det är ju inget annat land som har Engelbrektsdagen just för att han är en svensk historisk figur.
Och så ska vi också då kunna säga att från att kanske inte ha varit så kontroversiell så har den blivit kontroversiell i och med att den har anammats just utav högern.
Ja, så när en dag så väldigt tydligt politiseras så blir det ju nu nästan med nödvändighet kontroversiell.
Mm.
Och framförallt när den anammas politiskt av liksom en extrem kant i liksom det politiska spektrat så blir den per automatik kontroversiell.
Nu har vi ju inte kommit till första maj än, vilket vi säkert kommer att göra. Men är den av samma karaktär då egentligen?
Ja, vi kan väl lämna det tills vi kommer till första maj. Och så skulle vi kunna ha med oss den frågan och göra den jämförelsen i det avsnittet. För jag ska fundera lite på den.
Mm.
För man kan ha lite olika ingångar på hur man resonerar kring det där. Men jag tar med mig frågan och så besvarar jag den om några dagar när vi pratar om första maj.
Ja, och sen som sagt, om ni har några egna ingångar på det här så får man ju gärna höra av sig.
Då är det svenskavanor@gmail.com eller våra sociala medier som man kan höra av sig till.
Precis. Men tills nästa gång, om ett år. För då kanske det finns mer att säga. Kanske vi kan krypa in mer i upproret kanske.
Ja, eller det här 1865 års firande. Jag ska gräva lite mer i det så man kan hitta några andra källor än tidningar. Det kan ju finnas på typ Lunds universitetsbibliotek. Gamla handlingar och sånt. Får skicka ett mejl till Fredrik Tersmeden som är arkivarie i Lund och se om han kan hjälpa mig med det där.
Name drop! Ja, men med det sagt så ses vi i detta ämnet om ett år.
Ja, jag älskar att du säger ses fast det fortfarande är podd.
Jo. Men jag ser dig och så, ja, det blir så.
Hej då.
Ha det gött.
Hej.